Välkommen till Magpodden. Här kan du lyssna på ett samtal mellan mig och en blivande eller nuvarande mamma om ett specifikt ämne. Ett nytt samtal kommer varje vecka på veckodagen som passar ämnet. De olika kategorierna hittar du enklast på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Där hittar du också porträtt på dem som jag pratar med här. För jag är porträttfotograf i Vasastan i Stockholm med speciell inriktning på gravida och nyfödda. I min studio har jag haft många fina samtal med mina kunder. Och en dag insåg jag att de här samtalen kanske var någonting som andra kunde ha glädje av att lyssna på, av olika anledningar. Och så kom Magpodden till. Jag heter Bodil Bergman Hughes och mitt företag heter Bergman Hughes Images. I övrigt så gillar jag saltlakris, sköna soffor, roliga kvinnor, berg- och dalbanor, sena kvällar, stora hjärtan, solmusik och kaffe, bland annat. Nu börjar vi. Innan vi sätter igång så vill jag återigen påminna om tävlingen som pågår på Magpodden. Det är en morsdagstävling, så att dragningen sker på mors dag. Du kommer att få reda på om du har vunnit och vinsten är en dag på Hasseludden på Yasuragi Spa. Och där kan du tillbringa den dag och lugna ner dig lite helt enkelt. Det kan du behöva. Jag tycker att du ska gå in på magpodden.com, hitta tävlingen, det gör du lätt, en bild på höger sida, klickar du in på inlägget, skriv en kommentar under inlägget och då är du med i tävlingen. Lycka till, och nu ska vi gå över till vårt samtal för dagen när det är tutt torsdag. Ja, välkomna hit. Det här är Magpodden och jag sitter här i min studio med en nyponfräsch, skulle jag påstå, Jeanette. Hej Jeanette.
Hej.
Så kom och jag tänker kläderna. Nu ska se bilder på den här sen. För att jag har nämligen kallat hit henne nästan, känns det som. Det var jätteroligt att du ville och kunde komma idag, för att jag behövde få hit dig.
Ett viktigt ämne.
Ett viktigt ämne är det. Och det är det ju alltid, och man kan prata om det med alla människor och alla kvinnor. Jag satt en gång och hade en lunch med tre kvinnor som alla var i 50-årsåldern. Mm. Och de gick igång på amningen. Alltså. Mm.
Det berör alla.
Det gör alla det. Alla kvinnor. Så. Oavsett hur det har gått och hur det har varit och vad man gjorde, så berör det. Mm. Och idag så hade jag också ett mejl från en kvinna som skulle ha kommit hit eventuellt på en nyfödd fotografering. Lite sent ute var hon att boka. Och hon kom inte för att hon hade problem med amningen. Hon var trött och det var jobbigt. Hade två andra barn och sådär. Mm. Och så tänker jag, synd att det är så svårt. Men det är ju inte helt självklart det här med amma. Alltså.
Nej.
Det är inte så att man bara, nu är barnet fött, nu kör vi. Jag funderar ju så, i och för sig. Mm.
Men det tar ju alltid tid.
Ja.
På olika sätt så tar det tid ifrån en eller tid att lära.
Ja, precis. Man tror det ska funka. Och vi ska väl förklara lite mer vem du är här nu då. För att du är ju, ja, vad ska man säga? Amningshjälpen har ju en grupp i Stockholm. De har ju grupper lite överallt.
Mm.
Men du är den som liksom är lite,
Försöker hålla ihop
det. Ja. Ja. Det är du som är liksom chef för Amningshjälpen i Stockholm. Låter så, låter
så bossigt. Lite så.
Men så är det ju. Det är du som råddar till
allt.
Verkligen. Och så är det. Och då tänkte jag så här att det som jag skulle vilja ha hit i alla fall förut, men så blev det som lite bråttom. Jag känner att jag hetsade hit det lite för att jag hade en kvinna som frågade framförallt om det här med viktkurva. Så vi kommer att prata om annat också.
Mm.
Men det här vill jag börja med faktiskt. Mm. För det är lite så här när man kommer och ska väga in barnet på BVC. Nu måste jag göra alla det. Går man till BVC och väger in barnet?
Alltså BVC är ju frivilligt, men ja, överlag så gör vi det.
Och det är någon slags schema man kommer den här veckan. Hur funkar det?
Ja, alltså, det är ju olika. Man bedömer ett individuellt behov. Men som nyfödd, är det första gången man har fött ett barn så blir man kallad efter 7 dagar. När man är utskriven från sjukhus och inte hör dit längre. Då ringer man BVC och säger hej, jag har blivit förälder. Och då kommer de oftast på hembesök.
Det gör de, ja. Det kommer jag ihåg.
Och sen så följer, jag kan inte programmet, men de följer tillväxten och välmåendet.
Det gör de, ja.
Ja.
Och då är det någon viss vecka. Men det känner jag igen, för det verkar som att alla går och väger in. Och det finns diskussioner om det. Att det är lite som sån här mammatestet.
Mm.
Lite så.
Och BVC ska ju inte vara en granskningsnämnd.
Nej.
Det ska ju vara rådgivning och stöttning.
Men du jobbar på BVC eller?
Finns
Nej. Du?
Nej. Nej. Okay. Jag är blivande barnmorska.
Det är det, ja. Du pluggar upp det.
Och BVC jobbar barnsjuksköterskor.
Ja, okej. Okay. För då är det som att jag tycker det känns som att jag har inte koll på det här med barnets viktkurva. Men vi kan väl börja med
Alltså, händelsen som gör att jag tog hit det just idag ska jag kanske berätta för alla ni som lyssnar nu. Så var det ju liksom det här att det var en kvinna som sa till mig att jag skulle vilja veta om det här med viktkurvan. För jag förstår inte liksom det här riktigt.
Mm.
Och hon kände när hon var inne och vägde in sitt barn att då var det 30 gram under det skulle vara. Och genast så blev det liksom pådrag med att nu måste du ge ersättning och nu måste det plasmatas för att det här. Och när hon var hos mig så sa hon att nej, men jag har tydligen inte fet nog mjölk. Säger hon. Mm. Och den meningen får man ju höra ganska ofta.
Mm.
Att det inte är liksom fet nog mjölk. Och för mig är det som att, men det kan det vara så? Och allt som jag sa var att, nej men det är klart du har, sa jag ungefär. Ja. Men det var liksom, och hennes självkänsla blev väldigt ruckad.
Ja, absolut.
Eller hur?
Och liksom klanka ner på, dels är det ju helt fantastiskt, otroligt att man utifrån sin kropp, när ett barn inuti och så kommer den ut och så närmar den på utsidan.
Ja.
Ganska lång tid också.
Ja.
Ja. Men mjölken är ju olika sammansatt från kvinna till kvinna.
Okay.
Och en del barn och en del bröst.
Ja.
En del barn behöver amma oftare och en del bröst behöver tömmas oftare.
Mm-hmm.
För att nå upp till det barnet behöver.
Okay.
Det är därför rådet om tröstnapp till exempel, att man avvaktar med det de första veckorna för att man ska ha en etablerad amning.
Ja, det här har jag olika om, för att det där har jag hört jättemycket som du sa nu.
Mm.
Men sen på sistone har jag fått höra, nej men låt dem suga napp du. Alltså, jag vet,
men det är Socialstyrelsens nya råd.
Ja.
För att minska risken för plötsligt spädbarnsdöd.
Okej.
Okay. Om du har ett barn som ammar tätt,
ja,
då har du ju en napp. Så barnet suger ofta, okay, och håller sig liksom, går inte ner i djupsömnen.
Nej. Så om man ammar ofta behöver man inte tänka på nappen. Alltså då funkar det. Nej, men då är man
nappen. Samsover du med ditt barn på ett säkert sätt.
Mm.
Som Socialstyrelsen gav ut råd förut.
Mm.
Har den högt upp och inga varma tecken. Och inte rökande föräldrar över vikt.
Mm.
Och flera paragrafer. Då har du ju barnet nära dig.
Mm.
Och då reagerar på minsta lilla.
Ja.
Ja.
Och då behöver man inte tänka napp och tänka... Ta det igen, vad är det som är bra med samsovning? Alltså jag tycker det gjorde jag med av den början som det blev så.
Alltså samsovning är ju biologiskt betingat att vi bör göra det.
Aha.
Barnet behöver vara nära. Många barn sover inte ens när de ligger en meter ifrån. Nej. De behöver värmen och tryggheten för de är så inkapslade.
Så var min unge och jag kan bli tokig. Ja. För det var ingen som sa till mig. Men...
Det var ingen som sa till mig.
Nej, alltså det bara, hon sa ju till mig att
precis.
Nu får du faktiskt ta upp mig för det här tycker inte jag om.
Nej.
Men liksom, och då gjorde jag ju det. Men jag minns fortfarande att jag, och fortfarande pratar jag om det jag säger att nej men min unge var en sån, jag känns med henne på kroppen i ett år. Hon ville inte, jag la ner henne och 5 minuter kände sig vakna. Hon var väldigt känslig för att vara ifrån mig. Och jag trodde det var något fel, inte fel, men att hon var extra krävande om man säger. Men det är inte så det, utan det känns ju det är naturligt då. Ja.
Sen finns det barn som inte uppskattar närheten på samma sätt.
Nej.
Men det får man liksom ha en känsla för.
Ja. Jag tycker överhuvudtaget, nu kommer jag in på lite tid och spår, för jag ska tillbaka på det här med viktkurvan, men att överhuvudtaget så tycker jag det pratas lite om det här. Den här urgrejen liksom, att så här funkar det. Jag läste något bra härom när det nu var. Att de ska liksom skrika och hålla på när man inte har dem nära. För att annars dör de på steppen.
Precis.
Liksom.
Precis. Och den brukar jag klämma in lite sådär och bara berätta. Att,
ja.
Att se det barnet som en kompetent varelse som berättar vad den behöver.
Ja.
Och försök att tillgodose det.
Precis.
Och är det föräldrapar, den mamma som inte orkar och mår bra själv.
Ja.
Då behöver hon stöttning i att orka vara det bästa för sitt barn.
Exakt.
Så att någon annan ger den här närheten när hon inte klarar av det.
Just
det. En barn behöver närhet.
Ja.
Ja, punkt.
Det är bra den här grejen när man sa att den, och det sa också under en fotografering här. Och de tyckte själva, för de klickade till då. När jag sa att den här fjärde, vad säger man, the fourth trimester. Man ska nästan se det som att den har bara gått utanför väggen.
Mm.
Och nu ska vara lika nära som den var inne i magen egentligen, fast utanför på något vis.
Jag har inte hört
just den liten. Har du inte det? Men
det finns en liten som är för miljoner år sedan när vi var gående på alla fyra.
Mm.
Innan vi blev homo erectus.
Mm.
Då bar ju vi våra ungar längre.
Ja.
För att tyngdlagen inte tryckte ner dem.
Just det.
Så en graviditet kanske var 18 månader snarare än 9.
Okej. Okay.
Så att bära liksom 9 månader extra, det är no biggie.
Ja, just det. Precis. Ja. För du tänker, ja men precis, för graviditeten går ju neråt. Ja, men fattar. Ja. Nej, det är mycket där som man inte pratar så mycket om och därför känns det som att det är något fel.
Mm.
Och folk har inte, jag tycker människor, kvinnor, inte har en förberedelse för att det ska ammas ofta, vara nära kroppen, hålla på hela tiden. För det är den här, att man är ute i någon slags självständighet hela tiden. Man själv vill vara självständig.
Mm.
Och jag tror just förberedelsen att ha en unge typ på sig.
Mm.
I några
månader.
Det är väldigt svårt och svårt att förstå innan. Och man, som sagt, det pratas inte så mycket om det.
Nej.
Utan det ska fina...
Man ser snygga vagnarna på stan.
Ja, mycket snygga vagnar.
Inte närheten.
Nej.
Och det...
Ja, det är lite mer sjala nu tycker jag än när jag fick barn för 10 år sedan.
Det kan jag hålla med om.
Mer sjala.
Ja.
Ja.
Jag hoppas att det är att vi mammor vågar gå barnets väg.
Ja. Så. Ja, det är svårt. Det ska uppfostras så himla mycket.
Mm.
Det pratade jag med en fyrvarsmamma om att vi ska uppfostra. Hon sa att jag hade ett väldigt nöjt barn, men det var efter att han var på mig hela tiden. Mm. Hade han varit inte på mig, hade han varit ett onöjt barn, gnälligt barn.
Precis.
Så att det
eller den liknelsen, åh vad snällt barn du har.
Ja.
Ja. Finns det elaka barn? Det visste inte jag.
Nej, när jag var det där snälla barnet. Jag vet, jag har också hört att jag blir irriterad när jag har det. Men det är en rätt ord att ta till bara. Konstigt. Ja, det är mycket man inte förbereder på. Så vi måste försöka höra, det måste pratas mer om det så man förstår. Ha lite mer input på vad det man ska förvänta sig. Mm. För det är svårt att förstå innan. Och emotionellt
just de här föräldraförberedande kurserna som hålls på mödravården.
Ja.
På barnmorskemottagarna. De är oftast inriktade på själva födandet.
Ja, mycket.
När behöver du åka in? Hur går det till att föda barn? Vad tänker du? Vad önskar du? Och lite kort sådär, amning.
Ja.
Det är ju tre steg så. Istället för så här, vad händer tiden efter? Ja. Nu ska ni bli föräldrar, det här är enormt.
Ja.
Vad har vi förväntat oss? Hur är relationen? Mm. Hur blir det nya livet?
Jättemycket efter förlossningen som släpps liksom.
Mm.
Och en del har ju nämnt också det här med att ja, men hur mådde min kropp efter förlossningen? Och vem pratar om det?
Precis, vem pratar om det?
Det är ingen,
allt från olika, alla har ju inte... Alla får inte svinkterruptur, men
nej.
Många får olika bekymmer och det är mycket.
Och nu står
hormonnivåerna
förändras. Och nu står ett ord som många inte förstår, jag vet vad det är, men berätta vad att det
nästan ska gå sönder. Svinkterruptur när man går sönder hela vägen från slidan ända ner till analen.
Ja, och det händer ju inte så ofta.
Det händer inte så ofta, nej.
Men de flesta spricker lite grann. Jag fick akutsnitt, så jag har ju inte fått på klänkt upp en unge. Och tyckte jag var kanon. Men i alla fall så var det så här...
Du fick ett sår på magen istället.
Ja, jag fick ju det ändå. Precis.
Och inga underlivsbesvär kanske?
Nej, fick jag inte. Nej. Absolut. Därför har jag svårt att förstå. Då kommer jag, för mig så låter det här att spricka så låter det som makabert fel.
Ja.
Men då, och då tänkte jag, men gud vad hemskt och vad skönt att jag slapp det. Så hade jag som sagt ett stort här för magen istället.
Mm.
Men det roliga var att då pratade jag med en kvinna som hade en så fantastiskt bra förlossning. Hon var jättenöjd och jättelycklig av sin förlossning.
Mm.
Och så tänkte jag, gud vad kul för henne. Och det var ju många som är också glada över förlossningen. Man hör ju mest i nyheter om det som är hemskt. Men det är många som är väldigt nöjda. Men då sa hon på slutet liksom att, ja, då sprack jag lite grann. Och för mig var det som att nöjd, lycklig med förlossning, det är inte att spricka.
Nej.
Men för henne var det no biggie liksom. Och då, det är ju nivåer på det också.
Det är precis det.
Ja.
Vad som händer, vad det beror på, vem du har med dig på rummet.
Ja.
Hur förklarar den barnmorskan vad som händer?
Ja.
Och hur var kommunikationen hela vägen?
Ja, men precis. Så det här är ju verkligen ingen, liksom, så här ser mallen ut. Utan det är väldigt olika. Så det var lite kul. Det var en aha-upplevelse. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Att det inte behöver vara någon slags likhetstecken.
Ja.
Mm. Men back to the theme. Då, ska så, då pratar vi lite om magar. Om vi börjar med det här lilla. Jag har en fin liten bild du ska lägga ut på bloggen om storlek på mage på bebis.
Mm.
Berätta om det. När de kommer ut så är det inte mycket man behöver.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Den första dygnen. Man pratar om råmjölken som finns där. En del kvinnor upptäcker redan i vecka 20.
Ja, just det.
Och en del kommer till förlossning och tänker sig, nej men jag har ingen mjölk.
Nej.
Att vi, alla kvinnor som har väntat att barn har mjölk.
Mm.
I olika volym skulle jag säga.
Ja.
För att den kompositan är gjord för den mamman och det barnet.
Ja.
Man vet inte innan. En del kan få ur mängder med råmjölk.
Ja.
Alltså kan pumpa en flaska om man skulle behöva med liksom 50.
Mm.
Och andra har mycket, mycket mindre.
Mm.
Men den finns där hela tiden. Och slutar inte tvärt på en dag till en annan.
Det där är dålig koll på råmjölken.
Mm.
Alltså jag vet vad det är, att det är det första, det är jättenäringsrikt, det är jätteviktigt att få den. Men hur, precis exakt, hur mycket, hur länge, när går det över i annat liksom?
Den är ju också individuell. Mm. När man säger råmjölken finns från dag ett.
Mm.
Och redan tidigare. Och barnet får ta del av det redan första timmen efter att man fötts. Om allting går som det ska.
Mm.
Och sen så visar ju barnet ofta det önskar amma. Ja. En del barn ammar en gång första timmen och sen så sover de en längre tid.
Mm.
Men det kan ju också vara så att de ammar tätare och tätare.
Mm.
Och den här råmjölken finns där hela tiden.
Mm.
Och sen ju mer du ammar och ligger hud mot hud med barnet däremellan och återhämtar dig efter förlossningen så kommer den mogna mjölken att bildas.
Mm.
För så fort moderkakan har kommit ut så kopplar kroppens hormonsystem om.
Jaha.
Och säger nu ska vi bilda mogen mjölk.
Just det.
Så de går liksom omlopp.
Ja, det är klart. För moderkakan har ju tagit hand om allt det där förut. Och nu är den borta och de måste ett annat system på liksom.
Precis.
Just det. Mm. Just det. Och då blir en del stressad av att. Är det så. Du som jobbar på. Där, du har ju som arbetssystemet i dig. Du vet hur det funkar.
Mm.
Är det så att man inte få åka hem förrän amningen är igång? Det har jag hört några säga.
Alltså det är många som önskar att inte åka hem. För att känner sig trygga.
Ja.
Men det är ju en enorm plats. Brist på BB-platser som går från vecka till vecka, man vet inte vilken.
Nej.
Men så alla mammor, alla nyblivna föräldrar får nog inte det de behöver.
Nej.
Och sen är det svårt att lära sig kanske just den, alla mår inte bra på sjukhus heller.
Nej.
Utan kanske behöver hemmets lugna vrå för att landa lite.
Mm.
Och vad ska jag tänka på? Hur fungerar andningen?
Mm.
Hur ska det kännas? Mm. Hur ska jag hålla?
Ja, precis.
Vad är viktigt? Hur läser jag bebisens signaler?
Ja.
Det är så mycket med det där.
Det är det.
Ja.
Och då är det, så det är egentligen där det handlar om att de är själva. Jag tror det,
det är sällan någon som blir liksom kvarhållen mot sin önskan på BB. Utan det är mer så, det ska vara stöd.
Ja.
För där finns ju kompetensen. Ja.
Men då är det så när den kommer ut att den här bilden är att först är det som ett litet körsbär nästan bara. Alltså det är jätteliten magsäck. Mm. Magsäcken pratar vi om.
Man säger 57 ml första dygnet.
Och det är en tesked.
Ja, precis.
Det är det det är. Ja. Det är inte något mer.
Och det kan vara just vid det tillfället. Sen har barnet önskat amma igen en timme senare.
Mm. Mm.
Då har ju den spjälkat det första.
Okay.
Och magen har liksom blivit tom och önskar nypåfyllning.
Ja, just det.
Så kan det vara. Så därför också, amma tätare för att magsäcken är liten.
Ja,
just det. Det är liksom logiskt att vi fyller en stor hangar och så.
Nej, just det.
Och så är den fylld.
Nej, precis. Utan det är litet så går det vidare så är det dags igen. Liksom. Mm. Och, sen så. Och hur lång tid tar det innan den har liksom en procentuellt färdigt stor... Den är ju liten ändå, för bebisen är så liten. Men alltså, när magsäcken där den ska vara i storlek, kan man säga. Eller det är en definitionsfråga. Men förstår du vad jag menar?
Ja, det var en knepig fråga. Jag vet inte exakt hur magsäcken växer när den slutar växa.
Nej.
Men vi kan ju styra det. Jag tänker större barn än bebisar.
Ja.
Och vi vuxna också.
Ja.
Man kan ju minska och öka volymen. Beroende på hur vi äter och vad vi äter.
Men man säger så att barn kan, bebisar kan aldrig överäta.
Nej, och då pratar vi bröstmjölk.
Precis, det är det jag menar.
För att den är gjord för bebisar.
Ja.
Om du pratar bröstmjölksersättning så kan vi övermata.
Mm.
Om man spänner ut magsäcken till för stor.
Mm.
Och den är svårare att spjälka.
Men är det så här, och nu tänker jag på de som plastmatar.
Mm.
Är det så att de kan, alltså, men bebisar vill inte ha mer? Alltså jag tänker så här.
Det är hur man tolkar
sugbehovet. Ja, precis.
Ett barn kan ligga vid ett bröst och först försuga och sen få i sig volymen och sen eftersuga.
Mm.
När man ser det här lätta darrandet på läppen och den bara ligger och förnöjsamt vilar.
Ja, ja, ja.
Och får inte i sig någon större mängd.
Nej, okej.
Okay. Det kallas på engelska non-nutritive sucking.
Okej.
Okay. Att den liksom bara eftersuger.
Ja.
Och det bidrar till att bilda mjölk.
Ja.
Men den får inte absolut i sig.
Nej.
Nej.
Men med flaska så kommer det ju hela tiden.
Ja, men precis. Och det är svårare, det kan vara svårare att reglera hur mycket. Och de suger hungrigt och de
får i sig en stor. För jag tänker så att när man har flaska, för jag har sett flera flaskmatar som är bebisar här också hos mig.
Mm.
Och då tänker jag så här att då säger, ja, men hon är hungrig och hon är så hungrig. Och då tänker jag, okej. Okay, men är det så att när man sticker en flaska i munnen på en bebis så äter de alltid? Alltså oavsett om de har haft en
hel. Det är väl oftast lättare liksom att lirka i hela mängden. För det hälls i många gånger.
Ja.
Än att de behöver ta i. De behöver inte jobba upp den här.
Nej, just det.
Men visst, är man, när man är en lyhörd förälder och matar med flaska, visst ser man när de är mätta.
Ja, det gör
eller man. Behöver rapa och pausa.
Ja,
absolut.
Just det. Ja, just det.
Det är inte så att
jag tänker på ifall de suger och suger. För jag vet ju själv att de vänder bort sig från bröstet om de verkligen är klara. Liksom.
Ja.
Och då undrar jag, kan de det med flaska?
Matning av barnen är ju alltid på barnets villkor.
Ja.
Om man liksom inte forcerar.
Ja, just det.
Ja.
Jag tycker det ska vara svårare, tycker jag, lite grann. Men jag kanske inbillar mig, för jag har aldrig försökt. Men då som du säger, man är ju så in tune, man känner ju hur de är. Man
tittar man liksom är ju symbioser.
Ja, men precis. Ja. För det finns ju sätt att mata flaska också som är nära och gott och så. Liksom.
Precis.
Men då är det så att en del säger i början så här, ja, nej, men jag, det kommer ingenting på flera dagar.
Nej. Men känslan kan ju upplevas så. Det kan bero på många saker.
Mm.
En mamma som har en någorlunda normal förlossning men blöder ganska stor mängd och har legat, kanske haft värkarbete många dygn.
Mm.
Då ligger ju hon lite back i vätska.
Ja.
Så hela kroppen är lite i obalans.
Ja.
Och att då se till att göra ny mjölk.
Ja. Det är
svårt. Så då ligger man lite back.
Ja.
Och då kanske hon behöver extra stöd för att få igång det.
Ja. Och då menar du, säger extra stöd, vad innebär det faktiskt?
Extra stöd, dels så behöver hon ju uppmuntran. Sen behöver hon mycket vila. Hon behöver god näringsrik mat.
Mm.
Inte något jätteavancerat, men kanske inte Snickers till lunch.
Nej, just det. Precis, jag förstår.
Och sen så finns det ju medicinska åtgärder också som man kan göra på BB.
Aha.
Att man kan, om man har förlorat mycket blod så kanske man behöver hjälp att få upp det.
Ja,
en del mammor får ju extra blod.
Mm.
Andra får boostad järn.
Mm.
Och så.
Mm.
Så mycket det kan bero på.
Ja.
Sen är en del kvinnor, jag vet Jag har hört flera som säger att deras mogna mjölk kommer inte först dag 5.
Det har jag också
hört. Och det är också normalt.
Ja.
Ja. Men då, det kan bli en väldigt tuff tid.
Men hur vet man vilket som är moget mjölk och vilket som inte... För barnet är väl bröst i alla fall, kan jag tänka mig.
Ja, men precis.
Är de inte nöjda
man får
då?
Tolka, ja, liksom, man får tolka barnet. Ja. Och mammans känsla också.
Ja.
Det känns kanske lite mer som att de torrsuger. För råmjölken finns ju.
Ja.
Men det är ändå kanske inte den volymen som barnet behöver.
Men då är det väl jättelätt att hiva dit en ersättningsflaska?
Ja, och det kan vara rätt att ge lite extra stöd.
Ja.
För ett barn som suger och,
ja.
Och inte liksom blir mätt. Utan man tolkar skriken olika.
Ja.
Det är det.
Vad svårt det här verkar vara.
Jättesvårt är det.
Jag tycker det är jättesvårt.
Ja.
Det sa jag också någon gång. För det känns verkligen så. Jag pratade med en BVC-sköterska förut, inte nu längre. Vi snackade om det här med amningen. Och jag känner liksom att när man kommer där och ska uppmuntra till amning. För det här känner jag är någonting som hänger över.
Mm.
Att man vill ju så otroligt mycket skydda sitt barn. Och att ens barn, det är en sån instinkt som är så stark.
Ja,
så man nästan liksom bara gråter man tänker på när man har just fått barn.
Ja.
Och att de då ska gå emellan.
Det fick jag flashback.
Vet du det? Ja, det ser jag.
Bara ryser.
Eller hur? Och det är väldigt, väldigt stark känsla om man som sagt inte har fel i huvudet. Och då om man liksom säger till dem, nej men du, att du det blir bra med amningen, ta amningen du. Jag menar, om man inte
fel i huvudet, tänker du.
Då tänker jag de som är emotionellt skadade, som inte kan ta hand om sina barn.
Ja.
De har inte den instinkten på samma sätt. Men jag snackar alla vanliga så här.
Mm. Jag vill bara uttrycket.
Jag förstår, fel i huvudet är lite vagt kanske. Nej men jag menar att det är någon instinkt som alla har. Och då kommer man liksom emellan den här, om man går och de är så rädda att inte kunna tillfredsställa.
Mm.
Och då tänker jag om man liksom uppmuntrar något amma och det kommer ingenting och det blir bra. Så är det som att det är ett hot mot barnet.
Mm.
Om man liksom säger men det kommer att funka fast det finns ingenting just nu och 2 dagar till.
Mm.
Det är svårt va? Att ja, ha det som mamma. Man vill ju liksom bara att man ska vara mätt och nöjd. Liksom.
Det är det som gäller den här kontinuiteten. Att du behöver någon ja, men liksom varje timme. Varannan timme som säger så att det här kommer gå bra.
Ja.
Och tänk på det här nu.
Men det är väl
för ett barn som är ledset och krävande och någon måste känna sig sårbar.
Ja.
Det finns ju inget värre.
Men är det någon som har det? Är det någon tror du som sitter där med något som stöder upp en varje timme?
Ja, men på bebis ska det ju finnas det.
Ja, okay.
Men det gäller ju att man vågar be om den hjälpen och att barn ska våga se att det stödet behövs.
Okej.
Okay. Ja. Ja, istället för att man bara är inne på sitt rum och mår upp och ner.
Ja,
ja, skrattar och gråter om vartannat.
Ja.
Och vet varken ut eller in. Mm.
Men det ingår i arbetsbeskrivningen helt enkelt. Att man ska göra det
absolut.
På BB.
Mm. Ja.
Ja, det är jättebra. För vad det jag tänkte på, jag tänker kanske mest på kvinnor som kommer hem.
Mm.
Att det inte finns så mycket där. Och framförallt om
man... Ja, men precis. Och första veckan, då är man ju... Man föder barn dag 1. Och sen så dag 2, 3 så kommer man hem.
Ja.
I hemmets lugna, oskyddade vrå.
Ja,
på något vis.
Ja.
Och så står man där och har inte riktigt det här stödet. Och bara landar i något som man inte vet.
Mm.
Och det kanske var en okej amning på BB.
Mm.
Det kanske var någon som hjälpte en lite för mycket.
Mm.
Styrde brösten och barnet
med
handgriplig hjälp.
Ja.
Och så sitter man där själv och vet inte vad jag ska tänka på.
Precis.
Så det är väl mycket. Och det är ju inte först dag 7-8 som efter en vecka har gått som man då kommer till BVC.
Mm.
Som ska kunna ta emot den. Och däremellan fram till 0 dag 1.
Mm.
Så kommer man också på ett återbesök och träffa barnmorska med specialistkompetens.
Ja. Precis.
Och bara får en liten check-up.
Ja.
Och den ska ju också vara stöttande.
Ja.
Men det finns ju råd ju stora brister i vården på tid. Ja,
det går lite, man får lite olika historier om vad man får för stöd och för besked om vad det är som pågår och hur det ska vara.
Precis.
Det är väldigt och inte alls samma.
Nej, absolut inte.
Nej.
Det kan ju inte vara samma heller. Eftersom vi är olika individer. Mm. Vi nyblivna föräldrar kräver olika. Och barnmorskor har olika nyanser.
Mm.
Jag tänker som barnmorska måste man vara som en kameleont.
Ja, lite så.
Att verkligen läsa in vad behöver de här. Och vad ser jag för risker med barnet.
Mm.
Och hur kan jag stötta upp så att de inte blir oroliga.
Mm.
Men ändå vet vart de ska gå.
Ja, för jag förstår att man måste behandla individer olika och ta reda på riktigt vad det är som händer och vad de behöver.
Men man måste ju följa en plan.
Jag tänker också att det finns ju någon slags grundinformation om hur system funkar och de här grejerna.
Precis.
Och där tycker jag också att de får lite olika besked.
Ja.
Och då kan vi komma tillbaka till den här viktkurvan igen då, som barnet ska följa. Och det känns lite grann som att...
Den viktkurva som används idag är ju inte baserad på enbart helammade barn.
Nej.
Den som finns på BVC.
Okay.
Och jag vet inte... Jag själv är inte insatt i varför vi inte har det nya. För WHO har en kurva som är baserad på barn som bara fått bröstmjölk
Okay.
första tiden.
Och den är annorlunda kan jag tänka mig.
Ja, den är skillnad på i tillväxt. Så den rekommenderar vi som hjälpmammor, mödrar som är oroliga över sin viktkurva.
Ja.
Att prova, för den finns ju såklart som app.
Ja, det är klart den gör.
Ja.
Det måste vi ju länka till.
Det kan vi göra.
Ja.
Och då lägger de in vikten, alla vikterna från BVC på den nya kurvan. Men den följer ju precis den axeln som var tänkt.
Och det är ju
väl så länge man följer sin egen kurva.
Ja, just det. Ja, men just det, det är det.
Och man kan ju byta kurva också.
Ja. Ja, men då blir det som, då följer man inte sin egen kurva. Vad konstigt.
De har hittat liksom något nytt. Beroende på varför den föddes så stor.
Okej.
Okay. Ja,
och det här är ju inte vem som helst. Det är ju Världshälsoorganisationens kurva. Så det kommer inte från var som helst. Nej. Utan det är någon, det, den är okej. Okay, liksom. Men då undrar man ju. Och den ligger under då kan jag tänka mig.
Mm.
Så lägre
det är lite, liksom lite lägre tillväxt.
Ja.
Inte den där plötsliga.
Nej,
men väldigt, man pratar om en amningspuckel.
Det här med 10%. Ja, men det gör man. Men så, det här 10% grejen. Man får berätta om det.
När man,
jag kommer ihåg ordet, jag kommer ihåg hur det var.
10% i viktnedgång. Man pratar om, det är för att ha koll på så att barnet inte gör av med för mycket resurser.
Ja.
För redan när de föds, beroende på hur lång tid det tar att födas ut, så gör man av ett fullgånget friskt barn. Man pratar om ett smörpaket.
Mm.
Att den har det extra kraften att ta sig genom förlossningskanalen och ut i vida världen.
Ja, okej. Okay.
Och gör den av med lite för mycket. Mm. Vilket vi mäter på olika sätt. Då kan det vara ett barn som är ganska trött när det kommer ut och medtaget. Och kanske inte alls orkar amma första timmen. Första timmarna. Och redan där börjar det liksom tappa energidepåer.
Ja.
Så då brukar man, då får man ha lite extra koll som personal.
Ja.
Men man kollar viktnedgången. För alla barn går ner i vikt när de föds.
Mm.
En del mer och andra mindre. Och beroende på vilken runt storlek de kom ut i.
Okay.
Och 10% om de går ner med 10% andra tredje dagen. Eller liksom de här första dagarna.
Mm.
Då är det någonting att uppmärksamma.
Ja, okay.
Och då ska vi som vår personal se till att amningen fungerar väl. Kanske hjälpa mamman att komma igång med. Hon kanske behöver pumpa ut sin mjölk och ge den vid sidan av.
Ja.
Så att amma och ge vid sidan av.
Mm.
Med hjälp av tesked eller kopp.
Mm.
Och är det så att hon inte riktigt har kommit igång med mjölken. Och kanske vi behöver stödmata med ersättning.
Mm.
Några mål.
Mm.
En kort beskriven tid. Mm. Några dygn kanske.
Mm.
För att stötta.
Så pass länge i alla fall.
Det kan vara det. Den är också väldigt individuell.
Okay.
En del barn kanske bara behöver några stödmål. Och andra kanske behöver i 2-3 dagar.
Men vad händer då med det här med beställningen som läggs in som man pratar om?
Ja,
om
man så länge man ammar alltid först.
Mm.
Man bär hud mot hud och man stimulerar mjölken. Ja. Och mamman har den orken och känner sig motiverad.
Ja.
Ja. Annars kan ju det bli en stress så att hon inte släpper mjölken.
Ja.
Så det är hela tiden den här balansgången.
Ja, just det.
Vilken mamma har jag framför mig? Vad orkar de? Vad vill de?
Ja, just det.
Ja.
Just det. Men det här närheten av hud verkar viktigt för att få igång.
Hud mot hud är ju oxytocinfrämjande.
Ja, precis.
Och ett barn som suger på bröstet säger till kroppen, gör mjölk.
Ja, så är det bara.
Så är det.
Ja. Mm. Det är därför man blir lite rädd och för ersättning. Men jag förstår att det finns en väldig funktion för det. Man behöver ha
men
det.
Behöver
det är inte av ondo.
Men sen kan det vara så att jag upplever som är ute i verkligheten bland annat en del erbjuder det lättvindligt. Man ser inte, för bröstmjölken är unik i sin sammansättning.
Ja.
Och den ger en skyddande barriär för det nyfödda barnet.
Ja.
Medan ersättningen har man sett att den kan faktiskt skada tarmen. Mm. För den är ju inte känd för fostret.
Nej.
Det är någonting nytt.
Ja.
Om man läser innehållsförteckningen på ersättning så kanske man kan fundera lite över. Det är fantastiskt att det finns, för det räddar liv.
Ja.
Men det kan också vara så att det orsakar sjukdom längre fram.
Ja, okay.
För att man inte riktigt vet.
Nej,
och det här forskas det lite på. Och man vill inte prata om det heller, för man vill inte ge dåligt samvete.
Nej, precis.
Och det är ju också en balansgång.
Mm.
Men bröstmjölksersättning är inte alltid av godo. Nej, jag hör överläkare som kommer och säger sin sanning som inte är evidensbaserad.
Mm.
Så som vi sjukvårdspersonal ska jobba. Utifrån den senaste forskningen.
Ja.
Den bästa forskningen.
Mm.
Som säger då att redan vi är 7% här. Men nu brakar det. Nu är det ett bra med ersättning.
Mm.
Då skälper man någonting.
Ja, det är konstigt. Det är sån hets liksom. Men det är det här att det ska ju naturligtvis, då är det ju, där tittar man ju på bebisen. Alltså det är så konstigt, det här blir så konstigt, för det är bara en del av det. För att man gör det för att bebisen inte ska, vad vet jag, svälta ihjäl. Vad är man? och sen så samtidigt så går man in då och ruckar i ett system som borde fungera med rätt stöd, om man säger så, egentligen.
Många har ju erfarenheten, de har sett flera tusentals familjer genom sina yrkesverksamma år. Och har sett de här barnen då som hamnar, som man kallar det också, engelska uttryckt, failure to thrive. Att de inte får is ordentligt. En andning som inte fungerar. Och hamnar då på akuten uttorkade. För små barn kan bli uttorkade ganska fort. Om det inte fungerar. Men det är ju ingenting som man som nyfödd förälder ska gå och fundera på.
Nej.
Kommer mitt barn bli intorkat? Utan hur får jag andningen att fungera? Hur sitter jag bra? Hur fungerar det här med mjölk? När kommer den? När släpper jag mjölk? Hur ska jag tänka? Bara lite små korta fakta.
Ja, men precis.
Så att man inte blir
det. Och det här hänger samman med självförtroende så otroligt mycket. Mm. Och jag fick en kommentar på blogg på den här matpodden bara idag, eller om det var igår, om en som hade en väldigt sorg av att det inte hade fungerat.
Mm.
Och hon sa att hon kunde amma. Så här skrev hon exakt. Jag kunde amma, men bebisen kunde inte.
Nej.
Och vad det beror på vet ju inte jag, för hon är så kortfattad.
Och en del barn kan amma och mammor kan inte.
Ja, det var fast jag inte hört den så ofta. Utan oftast att jag inte hade någon mjölk. Jag hade inte fet. Alltså allt är fel på pinnan.
Mm. Och, det var fet mjölk måste jag bara nämna sen.
Ja, det måste jag absolut göra. Men då tänkte jag undra vad det var för någonting. Men jag får väl se om hon hör av sig igen. Men det var nytt. Men det var en sorg hon hade. Så hon lyssnar lite extra, säger hon, när det är liksom amningens tema. För hon tycker att det är mycket hon vill höra där.
Och det är ju det som är så... Det är så synd att det ska bli...
Mm.
De ska uppleva att man inte har fått det. För jag tänker, det är en bristande stöd.
Ja. Jag tänkte också det måste vara...
Nästan alla kvinnor kan amma. Ja. Men det krävs mer av andra. Ja. Det krävs mera stöttning.
Ja, det gör det.
För andra.
Och ett väldigt gott självförtroende, tror jag. Och det alltså man är ganska... väldigt, väldigt skör när man är ärlig. Och all press man har på sig själv så att vara mamma överhuvudtaget. Och det här är en sån otroligt grundläggande att man ska kunna tillfredsställa sitt barns behov att kunna mata dem. Så det är väldigt skört alltså. Så de här som bara kan lägga till och allt funkar, det är grattis, säger man. Eller hur?
Ja.
Lite så.
Man pratar ju mycket om en god andningsstart. Och den sker ju efter en normal förlossning, så kommer ju barnet direkt upp på magen.
Just det.
Och en del barn visar vägen direkt och börjar krypa. Och andra barn läggs till rätta och får komma till bröstet.
Ja.
Utan handgriplig hjälp och bara när lugnet har lagt sig.
Just det.
En del barn blir ju så upprörda redan efteråt. Efter de kommer ut så pigga, vitala och vill till bröstet direkt.
Ja.
Och så håller man som barnmorska på och bara ser till... Man kollar kvinnan och ser om man behöver sy någonting och bara bäddar ihop och gör ordning på rummet. Och redan då kan de bli så frustrerade. De vill komma till bröstet.
På en gång,
att de har den instinkten i sig.
Precis.
Ja.
Du vet, jag var ju akutsnittad och låg på operation en timme. Så jag hade inte bebis hos mig på en gång. Och så att hon kom först på uppvaket, men då fick hon mamma där. Liksom. Mm. Men det var nog ett par timmar efter till och med faktiskt. Men det var ju som det var med det. Liksom, så jag har alltid... Tänk på att så var min man som hörde henne. Jag kommer inte ihåg om hon sov eller hur det var. Men det, återigen, det är ingenting som jag mår dåligt av. Jag bara tänker att det var så bara. Mm. Och för mig funkar det väldigt bra.
Och där har evidensen gett mycket. Att forskningen då visar att man kan, en mamma som mår väl och ett barn som mår väl kan mötas redan på operation. Efter ett snitt.
Ja.
Oftast då ett lugnt,
jag var ju inte sövd. Det var det som problemet.
Precis.
Jag var sövd. Och
en sövd mamma kan inte.
Nej, det går inte. Så att det annars hade kanske varit på något sätt.
Men så ser det ut på många sjukhus idag.
Just det.
Och det är fantastiskt.
Ja, det är det verkligen.
Att man gör det bästa av situationen.
Ja, men jättebra.
Ja.
Men ta det där med feta mjölken då, som du ville säga någonting om.
Mjölkkompositionen, mjölkkompositionen är också olika.
Ja.
En del kvinnor kan lagra mera bröstmjölk i sina bröst. Beroende på fettvävnad och lite olika komponenter, hormonnivåer också. Och en del barn, de är olika sugstarka också. Så fet mjölk, om du har ett barn som får komma till bröstet när helst önskar, minst 10-12 gånger och kanske upp till 60 gånger per dygn.
Wow.
För det finns ingen siffra på hur ofta man ammar.
Nej.
Så, det finns studier, men jag tänker att den mamma som ammar fritt, hon räknar inte.
Nej.
Utan det bara sker på barnets önskan.
Ja, ja.
Barnet har alltid en anledning att komma till bröstet.
Just det.
Och det här med näringen är sekundärt.
Ja, okej. Okay. Bra att säga det, tror jag.
Och då pratar man om den feta mjölken. Det är ju mer om man då styr amningen. För då behöver man liksom tömma bröstet. Mm. Jag säger tömma med citationstecken. Mm. För det går inte att tömma. För så fort det bröst har blivit mjukt igen så bildas ny mjölk.
Mm, mm.
De mjuka brösten bildar snabbare mjölk än det stora spända.
Jag förstår.
Mm. För det har med hormonregleringen att göra.
Okay.
Så fet mjölk. Visst, en del barn, de är gjorda och ser ut som keruber.
Ja.
Ja, för att det är den genetiken där. Och andra barn ska inte göra det. Och det är helt rätt med.
Men de ska kanske... Nej, nu hänger inte jag med. Nu vet inte jag varför jag inte
är. Alla barn är olika.
Alla mycket behöver, menar du? Ja. Mycket? Ja.
En del kommer ut med bilringar och ska fortsätta så. Ja, och andra är slanka.
Ja.
Ja, och ska vara så.
Ja.
Alla kan inte se likadana ut. Nej, det är inte meningen.
Och det är inget vi behöver liksom analysera egentligen. Utan det är så.
Nej, men så länge, utan du ska mera gå på, man säger för att mäta att barnet får i sig den mjölk det behöver.
Mm.
Man ska kissa 6-8 våta blöjor per dygn.
Mm.
Med lite tyngd i.
Mm.
Ska somna, släppa bröstet av sig självt.
Mm.
Ska vara pigg och nöjd emellanåt.
Mm.
Vaken. Ja, det kan man vara. Det är inte alla barn som är det i början.
Mm.
Utan de kissar och bajsar och ammar.
Ja, precis. Men det här är ju så att när du säger att de ska vara nöjda däremellan. Och då menar jag att där kan det bli fel för att de förstår inte hur däremellan, hur lång den perioden är.
Nej.
En del tror att det kan, däremellan ska vara 2 timmar.
Eller så och det kan ju vara jättelänge.
Och det kan ju vara jättelänge eller inte alls. Och då tycker jag det är konstigt om det är väldigt ofta. Men det är bra att du säger det att det kan vara från 12 till 60 gånger. Alltså det är verkligen bra att förstå att det kan vara egentligen hur mycket som helst.
Mm.
Och att det inte är något fel med det. Det här
man kan inte amma för mycket.
Nej, man kan amma för lite,
men inte för mycket.
Och det här tror jag slår slint i folk. För det här är verkligen något som jag tror folk inte är förberedda på.
Mm.
Hur mycket barnet ska ligga till vid bröstet.
Mm.
Och att det finns någon slags, vad ska man säga, en strävan efter någon slags, att man har åstadkommit någonting och man lyckas hålla barnet nöjt utan att amma.
Mm.
Det får jag någon känsla för av ibland. Att pappan kan lugna henne. Inte behöver den äta, den var här nyss. Ungefär så.
Precis.
Och vad är det? Varför måste man känna att det är någon slags åstadkommande?
Mm.
Det man själv tycker är lite jobbigt då kanske. Att man vill, alltså vad vet jag om det är det. Man fick men,
paus.
Att man fick paus,
man hade en, kanske redan en graviditet var tuff. Att pappa behövde.
Ja. Jag vet inte. För det här är lite vi kan tänka lite på. För det märker jag även här när jag fotograferar. Liksom, att jag börjar ynka sig och hålla på. Då är det inte speciellt ofta som jag kan få dem. Alltså jag märker när det, jag har ju lärt mig nu. Jag märker när det eskalerar lite grann eller när det gått, man ser att de ändå kan kanske gå under igen.
Mm.
Men jag säger nej, nu får jag amma igen liksom.
Mm.
Och det,
precis, för det är det som funkar liksom. Att det
ja.
För hos många föräldrar kan det ju komma upp som en, det blir orosmoment så, nej, nu vill den amma igen och det funkar inte här för att de tittar på mig eller jag är i fel miljö.
Så kan det vara ibland. Men så har det lite
man inte bekväm med allt.
Det är en sak om man inte är bekväm överallt. Men det är jobbigt för de här som faktiskt har ont också då. Mm. Om, det, om man 45 år senare är dags igen. Alltså det är inte så kul att se fram emot. Det tycker jag, de tycker det är synd om faktiskt.
Ja, men det är precis.
Verkligen ont. För det slutar ju aldrig. Det ska ju på igen hela tiden liksom. Ja, men det är nästan en samtal för sig.
Smärta i brösten.
Smärta i brösten, ja verkligen. Och då kan man ju också tipsa om det på. Vi har ju, dels finns det amningshjälpen uppenbarligen.
Mm.
Och sen finns det olika grupper på Facebook.
Mm.
Så den här amningshjälpbeslutna grupp finns man kan gå med i. Och då får man råd både av amnings, alltså rådgivare mest, och mammor.
Mest medmammor men även hjälpmammor.
Väldigt mycket medmammor, jag märker det. Ja. Och de är ju aktiva som bara den.
Ja, det är verkligen. Dygnet runt.
Alltså lägg en fråga och du får ett svar. Minst 3, 5, 7 svar.
Ja, det är tusentals medlemmar där i.
Ja, det är jättebra.
Och sen har vi amningshjälpens rådgivningsgrupp.
Ja.
Där ska bara vi hjälpmammor svara. Men där har vi också, jag vet inte aktuellt hur många medlemmar. Men det är många medlemmar och vi är cirka 100 hjälpmammor.
Ja.
Och inte alla de har Facebook.
Nej, just det.
Så vi kan inte riktigt tillgodose det behovet som finns i rådgivning.
Nej, det är jättetufft.
Men man kan ju oftast man kan söka tidigare frågor och svar.
Mm.
Och läsa sig till det.
Det är väldigt bra tips faktiskt. Mm. Och inte bara börja
inte från scratch. Inte bara skriva utan det finns ju tusentals inlägg.
Ja, det är jättebra. Det ska vi nog uppmuntra till. Mm. Men jag tycker det är lite skönt för mig. För man sitter ju ofta på nätterna när man är ny mamma. Mm. Det är mycket nattarbete.
Och då finns det mycket på Facebook.
Och då finns det andra mammor också vakna. Mm. Och då kan man skriva en fråga. Och då får man oftast någon stycken till som sitter där.
Ja, men precis. Ja, men jag tycker det är vackert.
Det är lite vackert. Jag tycker också det. Det känns som det finns en
spårsystem. Man ska inte vara ensam i det. För det är tufft.
Nej.
Det är så mycket rena.
Nej, det är väldigt tufft. Men den här viktgrejen då, ska man liksom, ska man vara, alltså nu snackar jag om invägning på BVC.
Mm.
Och när det verkligen
jag tänker, en invägning på BVC och det visar sig att, jaha, den har inte riktigt gått upp ordentligt eller den har tappat mycket eller, alltså se framför dig vilken förälder du har där och vilket barn. Och vad önskar hon? Och börja med amningsstöd.
Det, precis.
Ja, kan vi göra en amningsobservation? Jag hjälper dig till rätta. Sätt dig bekvämt här. Hur känns det när du ammar?
Mm.
Hur länge ammar den? Hur suger den? Mycket det där.
Så borde
hur
det
släpper den?
Ja.
Den där biten som tar jättemycket tid.
Ja.
Istället för att säga, men du, lite ersättning här. Du gör det bara så här, stor paket du blandar.
Ja.
Det går så snabbt.
För nu var det 30 gram för lite.
Ja.
Det, här som hade, det var ju det var på den här faktiska, det här är ju fakta.
Mm.
Det var 30 gram under, och då blev det liksom.
Och som jag sa, 30 gram är ju liksom bara en bajsblöja.
Ja, visst.
Ja. Det kunde eller liksom en missad amning som man inte gjorde för att man sprang från bilen upp till den bokade tiden.
Ja. Så hur kan det vara så? Ja, det kan inte du svara på. Men jag bara säger att jag blir lite upprörd. Ja, det är okunskap.
Okunskap och den här amningsvänliga vårdkedjan börjar liksom Den finns inte överallt och det krävs mycket för att den ska hålla ihop.
Mm.
För att det är hela tiden uppifrån sjukhuset, ledning och neråt ut, ut i primärvården ska ha den här rätta kompetensen.
Ja.
Och framförallt är det en tidsbrist.
Det kan
för
vara,
att ge amningsstöd, det tar tid.
Ja.
När jag tar hjälp med samtal, då räknar jag med att sitta en timme i telefon.
Mm.
För det krävs det att lyssna in och hitta deras väg.
Ja. Men då måste vi, om vi ska ge något hett tips här nu då till, men det här är grejen, alltså det här är jättesvårt att genomföra för man är så skör när man kommer dit som mamma. Och man liksom klarar inte testet.
Nej.
Mitt barn väger 30 gram för lite. Och genast så får man då självförtroende och så för att kunna se till att barnet inte svälter ihjäl så kör man ersättning. Och så har man tappat förtroendet för sin amning.
Mm.
Av den, alltså det gör mig förbannad, Jeanette. Att det kan vara så.
Mm.
Att den här...
Ja, men för det är verkligen så ömtåligt. Beroende på vilken mamma du har.
Ja, det är klart det är beroende på det. Och det här är ändå inte någon liten... Jag vet ju vad det här är som jag tänker på.
Mm.
Och den kvinnan står för sig själv liksom.
Mm.
Och i alla fall...
Mm.
Men det är hennes första barn.
Mm.
Och i alla fall...
Precis, första barnet kan få en att tappa.
Hon kände sig misslyckad.
Mm.
Det är väldigt sorgligt.
Mm.
Vi får hoppas att hon kan kanske... Få lite, vad ska man säga, lite stöd här. Då.
Istället för att känna sig själv misslyckad så ska man känna sig frustrerad och arg.
Ja.
På det minskade amningsstödet.
Ja, som, det tycker jag med.
Ja, ilska istället för.
Ja. Och inte lägga allt på sig själv.
Nej,
själv
verkligen inte.
Min mjölk
för hon har gjort sitt allra bästa.
Ja.
Utifrån det hon visste.
Ja.
Ja. Och utifrån det hon har fått hjälp.
Så det här var ju orättvist helt enkelt.
Ja,
det var
jävla orättvist. Ja.
Så vi får ta, jag tycker jag ska glömma det där besöket. Och köra på helt enkelt.
Ja.
För det kommer absolut att funka med hennes amning om man bara skiter i det där.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Vilket man kan inte hålla på och tycka att det här viktgrejen. Det där tyckte jag det var som in absurdum. Det blev för
fel bara.
Det var för mycket, det var för lite vikt men för mycket konsekvens av det tyckte jag.
Precis.
Och som du säger, då kan vi alltså, om man ska ge någon slags... mall för det här, det har jag redan sagt men jag ska ta och repetera det bara. Då tittar man efter, om man är orolig för att det funkar eller inte, så är det alltså kissblöjor, de ska kissa och bajsa, då pratar de om ungefär 6 blöjor per dygn som ska kissas.
Precis.
Och att de liksom släpper själva, somnar ifrån, de har fått i sig de ska och
ter sig nöjd i bröstet.
Ja, och sen får vi liksom definiera om eller prata mer om det här, att man får förstå att när den ska vara nöjd mellan amningarna så kan mellan amningen vara 45 minuter.
Ja,
det kan också vara 2 timmar. Alltså,
så
där finns det ingen tidsdefinition. Utan...
Och sen också det, att vara nöjd kanske inte är att ja, men jag lägger dig på rygg där borta.
Nej, just det.
Utan det kanske är när jag håller dig nära.
Ja.
Du är nöjd, du söker inte bröst just nu men du är nöjd.
Ja.
Du tar in
det är också
lite
viktigt.
Av
att omdefiniera vad nöjd bebis är för någonting.
Precis.
Tror jag är väldigt viktigt.
Ja.
Så man inte tror att det ska vara lek på rummet.
Precis.
För där nej. Ja, men det känns som bra. Nu tycker jag känns bra. Det känns som vi har liksom täckt lite områden. Hur känner du som håller på med det här jämt?
Nej, jag är sådär, det är aldrig sinande ämne.
Ja, det är verkligen. Ja.
Men just det där att vända, istället för att mamma känner sig misslyckad och sådär, nej, bli arg på det bristande stöd som du inte fick.
Ja, verkligen.
Felaktiga råd istället. Bli arg på det.
Ja.
Mm. Och det är det vi, alltså andningshjälpen är ju en gräsrotrörelse som kommer liksom upp ur det här att det var den medicinska kompetensen som styrde hur mammor skulle amma.
Ja.
Och det var ju helt uppåt väggarna.
Ja.
För det var ju väldigt få mammor som kunde amma enligt det schemat.
Ja, men...
Istället för att lyssna till barnet. Så det där 40 år senare som vi står idag.
Men vet du vad? Stampar. Fri amning är väl ändå någonting som de flesta förstår att det ska ske nu? Är det
också en definitionsfråga.
Ja, okay.
Hur man ammar fritt.
Ja.
Det som du säger det där, att man är lite nöjd när man får ett barn som inte... Ja, men nu lyckades pappa att trösta.
Ja.
Partnern tröstade istället.
Som att det var världens pris, liksom. Det tycker jag är skönt för pappa förstås att känna sig lite.
Ja.
Det förstår jag.
Precis.
Men det kommer sen, tycker jag.
Det jag brukar säga till partnern, om partnern kan känna sig lite avundsjuk eller inte lika viktig.
Eller inte lika kompetent, tycker jag de känns.
Ja, det är som
att de inte kan få dem att bli lugn.
Då tänker jag att det är jätteviktigt om partnern står och dansar, sjunger och håller barnet i blöjbytt. Och ser att barnet signalerar. Jag vill till mamma, jag behöver mjölk.
Ja.
Då tar man barnet, man bekräftar barnet och säger jag ser vad du behöver och räcker över det till mamma.
Ja.
Och det är början till en tillitsrelation.
Ja. Eller hur?
Mm.
Att det precis, det är jätte-
så att stötta den partnern i det.
Men precis, för då har man liksom då har man gjort sitt jobb.
Precis.
Om man ser att signalen nu är att du vill dit och då har man gjort det man ska göra som partner.
Precis.
Eller hur? Istället för att känna att man inte kan lugna sitt barn utan att mata det.
Nej.
Att det handlar inte om det i det här läget. Nej, utan precis. Det handlar om att man ska liksom förstå vad ens roll är.
Ja.
Och att det är väldigt
betydelsefullt. Tolka behov och läsa signaler.
Ja, och att man inte liksom... För jag tror, att det känner, att, jag tror verkligen det är så. Att de känner sig lite mindre... att de inte är lika bra. Mm. När de inte själva kan lugna sin barn.
Mm.
Alltså pappa eller partner som sagt. Det är mycket som... Och det tycker jag är synd, som du säger. Alla har sin roll. Och nu är det här som gäller.
Precis.
Och så. Ja, det
när man pratar andra kulturer så säger man ju att den här barnsängstiden som vi pratade om förr här i Sverige.
Mm.
Andra kulturer så har man ju den. Det är 40 dagar efter att man har fött barn som man behandlas med mycket mer värme och lugn. Mm. Istället för att komma hem och liksom tömma diskmaskinen så kommer man hem och lägger sig ner.
Ja.
Man vilar och tar igen sig efter graviditet och födande.
Ja.
Om man blir uppbackad.
Men vet du vad, det här tror jag det tror jag många kvinnor som själva hetsar sig där.
Mm.
Det finns inte den kulturen att tycka att nu ska man ligga på soffan i.
Nej.
Jag minns fortfarande när jag, långt innan jag fick barn, det här slår mig nu. När jag jobbade med en kvinna som var 55 då.
Mm.
Och det här var kanske, jag var runt 40, det var ett tag, ja jag kommer inte ihåg, det var innan barn i alla fall. Och hon sa att, nej men jag låg liksom på soffan med min bebis på magen liksom.
Mm.
I skogen. Hon bodde så här, det hörde ihop tyckte jag då, att hon bodde i skogen, jag vet inte.
Ja.
Men då kände jag som en, okej, men det kändes inte som jag riktigt, som är lite hetsig sådär. Jag tycker att det har mycket att göra.
Mm.
Och så tänkte jag att, jaha. Det var som att, okej, ja, det kan man kanske göra. Förstår du? Och jag tror väldigt få känner så.
Mm.
Väldigt få som tycker att det är en okej aktivitet. Precis. Och ligga på soffan med bebisen på magen liksom.
Så vi säger till mamman att det är okej. Det var gjort lite för en tid.
Det
är okej.
Det sa de till mig med. Jag hade jättesvårt alltså.
Ja. Men det kanske också mycket med din personlighet.
Säkert. Och sen så det här att man... Tror du andra barnet kanske man får fatta bättre att det kan vara en okej alternativ?
Ja, andra barnet får inse man vad man inte, vad man inte gjorde.
Just det. Och det blir aldrig rätt liksom. Nej, men det är lite kultur. Jag tror det är tiden där. Att man ska vara så jävla effektiv hela tiden. Och nyttig och,
ja.
Och så. Lite så. Och mycket, mycket krav på en själv. Att man har en mamma, en bild av hur man ska vara som mamma.
Mm.
Och matning är bara en del av det faktiskt. Precis. Egentligen.
Mm.
Men hörru du, vad bra. Och 44 minuter, vad fort det gick.
Ja.
Nu har vi gått över en halvtimme. Nu måste jag sluta. Men det är som du säger, det är ett outsinligt ämne. Man kan hålla på länge som helst. Men jag tycker det känns bra. Vi har täckt nog det som jag kände var lite akut faktiskt just nu. Så att så är det. Hörru, ni som lyssnar på det här nu, ni får gärna kommentera, skicka in era tankar, egna frågor. Och så får vi också lägga lite länkar här nu då, på bloggen. Så vi hittar fram till allt möjligt. Både appar och bilder och amningshjälpen och allt på det här.
Yes.
Yes. Okej, hej då. Jeanette, Annette. Du har bytt namn hos mig.
Hej då.